Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Specialisterna.
Välkomna till Specialisterna podcast. Idag är vi Simon Järnfors, Albin Olsson och jag.
Jag heter... alltid Simon Järnfors, Albin Olsson och...
Hur är det i Barna i Bullerbyn? Och jag heter Anna, eller?
Eller Kerstin.
Nej, Kerstin var lilla syster.
Ja, det var den minsta.
Ja.
Och var så inte, jag såklart. Var det inte en med utstickande ögon? Utstickande öron? Olle.
Olle.
Vissa, vem är specialisterna som får vara Olle?
Ollesson.
Albin Knullsson.
Ja. Yeah.
Som jag brukar kalla dig.
Snabb uppdatering om ditt sexliv, Albin.
Jag knullar en hel del.
Du knullar en hel del nu. Förra gången vi frågade så var det ungefär en gång i veckan.
Men nu har det varit, den här veckan har ju varit svår att klämma in.
Det har varit en knullvecka eller?
Nej, inte nu, måndag idag.
Aha.
Men det brukar komma någon instick framåt helgen, va?
Instick. Backstick, är det ett ord ni är bekanta med?
Nej.
Jag för mig att det var någonting folk sa när jag gick i låg- och mellanstadiet i Järups skola om rövknull. Mm-hmm. Backstick, att killar knullar varandra röven, då var det ett backstick.
Var det just killar?
Ja, det var mest snack om det i alla fall. Det var mest snack om att killar knullar varandra i röven, män och kvinnor knullar varandra i fittan och kuken. Ja, det...
Jag tänkte på det, det finns ju någon sån som pratar om att det ska kallas för omslutningssex och likadant som penetrationssex.
Det har jag talat om också.
Men jag tänkte på det, att det låter ju väldigt konstigt om en kille säger så, jag knullade han igår. Jag körde röven rätt runt hans kuk. Att man, det är väldigt konstigt att...
Röven omslöt hans penis.
Ja, men att,
jag omslöt honom.
Det är ju inte, den personen som knullar.
Det är det som folk försöker omvärdera nu.
Ja.
Vem är det som knullar vem? Som jag såg en dokumentär om pedofiler i Thailand, så sparkade den thailändska polisen upp en dörr där det var en gammal gubbe och en ung thailändsk pojke. Och så skrek de något på thailändska. Han sa det var bra. Lät mer som någon danska eller någonting. Och så stod det den svenska texten, översättningsremsan var: vem rövpullar vem? Frågetecken. Det var det de skrek efter att han sparkat upp den.
Tables turned, motherfucker.
Det är lite som det, jag tror inte att det är från början Alireza skämt. Men att han drar det.
Vadå?
Det här med, det kostar 500 kronor. Vem knullar vem egentligen? Han hade köpt en hora.
Jag frågade honom om det var baserat på en verklig händelse, men han sa att nej, han har aldrig köpt en hora på riktigt. Nej.
För det är en sån sak man hade erkänt direkt. Mm. På studs.
När jag jobbade på ICA-lagret var folk väldigt öppna med det.
Att de köpte horor?
Mm. Att det var liksom som en, det var den jargongen som var så att man var i Tjeckien och då köpte man lite horor och sånt. Man åkte, kunde åka till Köpenhamn vissa och bara så.
Jo men alltså jag tror i vissa kretsar så är det inget konstigt.
Nej.
Men
när jag pluggade film och tv i Malmö för 10 år sedan.
Mm.
Och den skolan låg vid Industrigatan.
Mm.
Och Industrigatan är då Horköpargatan i Malmö. De har väl städat upp där lite. Men där var en hora kvar. En asiatisk prostituerad kvinna som inte pratade svenska. Men hon var där alltid på morgonkvisten då. Då avslutade hon vid sitt skift.
Mm.
Hon var den enda kvar där.
Ja, hade det flyttat in på internet eller?
Ja, och att de hade börjat städa upp. Aha. Alltså kommunen hade börjat städa upp där, att det fanns, de hade börjat med att så att man fick inte köra på den gatan vissa tider och sådär. Så den gatan stängdes ner för övrig trafik under vissa tider och så. Men hon hade inte gett upp. Alltså jag tänker att hon var väl en sån som kanske, ja, sådana som skaffar Facebook sist av alla.
Mm.
Alltså hon hängde liksom inte med i utvecklingen riktigt.
Mm.
När prostitution flyttade från gatan till internet. Så hon gav sig inte. Men hon stod där i varje fall. Varje morgon gick jag förbi henne. För hon var ju på väg till, det var min skolväg.
Mm.
Och efter ett tag, man har gått förbi varandra tillräckligt många gånger, så började det kännas lite dumt och inte hälsa.
Mm.
Så då började med att jag nickade till, så, och hon nickade till. Så
hon frågar aldrig. Jag vet inte vad prostituerade säger i Sverige. På amerikansk film säger de ju looking for a date eller något sånt där.
Hey honey, wanna have some fun?
Men vad säger svenska prostituerade?
Jag vet inte. Alltså vi utbytte inte.
Stod hon med ett ben upp och rökte lutad mot en vägg?
Nej, men jag började ju nätt med en så igenkännande blick och en nick.
Mm.
Och sen ja, veckorna gick och till slut blev det ju att man
hade sex med varandra.
Nej, men att man i varje fall sa fullständiga hälsningsfraser.
Det lät så tekniskt, fullbordade hälsningsfraser.
Så ja, men man hälsar varje gång man gick förbi. Och det blev ju en del av min dagliga rutin.
Mm.
Och man brukar säga det att gör det svåra till en vana, för en vana är det enkla. Kanye West säger det i sin bok i varje fall.
Har du läst Kanye Wests bok?
Nej, men jag har en kompis som har läst den. Okay. och då så är det ju att egentligen är det kanske svårt att bara hälsa på en prostituerad. Det är inte världens enklaste grej.
Men det är ju lätt att göra det, men jag tänker att ifall man går med någon som kanske ifrågasätter det, så varför hälsar du, känner du henne?
Men det är inte dit jag ska komma också. Att, sen så var det ju en gång när jag gick med mitt ex då på väg till skolan. Och då hade ju det här blivit en sån vana att jag tänkte inte på det ens. Jag såg ju henne bara som en bekant som man hälsar på. Mitt ex blev väldigt misstänksam när hon skulle följa mig till skolan. Alltså, tjena, läget? Är det bra? Ja, härligt.
Ja, bra, mycket bra.
Jag tänkte att det är kul att den, vad det, Industrigatan hette?
Uh-huh.
Att den låg precis på din skolomväg. Att det var. Att du tog en omväg varje dag.
Tog alltid en kvart extra. Men
men det kan ju också vara att hon var lite sån arbetsnarkoman. Att hon jobbar bara längre än alla andra. Kan du vara med?
Ja.
Hon gillar jobbet liksom.
Mm. Det kan ju vara att hon kanske var tvungen att ta de skiften. det är ju utbud och efterfrågan. Mm. Där kanske stod andra tider kanske då stod så här, riktigt sexiga horor.
Mm.
Var inte hon sexig?
Nej, det skulle jag inte säga.
Kan det vara så att hon var det mytologiska väsnet, den lyckliga horan?
Jag tänker att det är lite så att det finns ju folk som drömmer om att göra karriär inom stand-up men som inte är roliga. Mm. Det kan ju vara samma med henne då, att hon hade, har alltid drömt om att bli prostituerad men hon är inte sexy och kan knappt knulla. Att det bara är en sån jävla så en sån otur att det är det enda hon vill.
Så då får hon hela tiden de rookie-spotsen.
De här obetalda giggen som man måste göra för att öva sig liksom.
Etablera sig som...
Ibland så kan man motsvara att komfa det och vara bordellmamma.
Just det.
Eller hallick.
Bordellmamma borde ju vara klubbägare.
Ja, okej. Okay, hallick är komfan kan man väl säga.
Jag tänker att komfan är ju... Nej, för sig det är ju porf, men det är porrfilms är ju flaffern då.
Ja,
som är där och lite värmer upp kukarna och sen så...
Undrar om det är så jävla vanligt under porrfilmsinspelningar med en fluffer. Eller om det är mer en sån här klistrig myt. Uh-huh. Som, det kan, jag vet inte, alltså, det känns så konstigt att de går runt med en fluffer. Någon som suger upp kukarna i pauserna. Liksom. Uh-huh. Vad tror ni? Tror ni att det existerar?
Det borde väl i så fall vara a thing of the past.
Tror du det? För att nu finns det Viagra-piller och liknande.
Ja.
Det är en kompis till mig som han var andra kameraman på en porrfilmsinspelning. Han bland annat filmen Fy fan 3.
Mm.
Han berättade att det var att de tog inte piller för att det tar ju för lång tid för det att verka.
Mm-hmm.
Så att ifall någon inte fick upp den var den spruta rakt in i köken.
Oj! Fy fan vad obehagligt.
Det är inte så ofta du blir äcklad.
Ja, men är äcklad, men jag tänker att det är en sån smutsig jävla grej att ta en spruta rätt i kuken.
Att de tar, att de inte, det är inget sprututbytesprogram där.
Man ser framför sig också lite så, okej, här är bilden, han kollar lite i monitorn så, här slänger bara sprutan utanför bild så kan de bara köra, det ligger så lite använda kuksprut lite här och där på golvet. Bara. Fräs på henne här nu då så kan vi gå hem sen.
Men då, den här FIFAN 3 då, som man jobbade för bland annat, det var ju så att det skulle vara så äckligt som möjligt också.
Mm.
Det var lite pensionärer inblandat.
Ja.
Vid något tillfälle så sprutade så blandad sperma och bajs mot kameran. Vad är det nu det kallas? Det var någon amerikansk politiker som jag tror var mot homoäktenskap eller någonting. Och så var det någon homolobby som de bestämde att de skulle kalla liksom det här när man har tagit glidmedel i röven efter analsex.
Mm.
Och så ibland så liksom sprutade ut lite så här glidmedel och blandat bajs.
Aha.
Och den sörjan, den döpte de efter honom då. Så att när man googlade hans namn så, och sen så var det på 4chan eller någon liksom Reddit eller något, så att de lyckades få upp det så att det blev den första googlingen när man sökte på hans namn.
Ja,
jag kommer
smart.
Inte ihåg vad det heter nu. Men det kan ni mejla in till adressen som Albin har registrerat för specialisterna podcast.
Har jag hunnit göra det?
Nej, det har du, kan man inte hunnit.
Har jag hunnit kolla upp ordvits?
Följetåget.
Ja.
Ja, men då är hashtag specialisterna på Twitter.
Tror jag.
Även kanske på Instagram kanske man kan köra så.
Jag
undrar hur bra hashtags funkar. Det är inte speciellt ofta jag klickar in på en hashtag för att kolla lite vad annat som är skrivet på det ämnet där.
Nej, jag har inte förstått mig riktigt.
Och det är lite i drev, eller när det blir ett sånt skämt som alla ska vara med på. Ja. Att man har en sån Ekerot recenserar, så var det en hashtag. Mm. Då fick folk skriva in vad hans recension hade varit på olika filmer. Och liksom. Att det var Kinders list, så skriver Kent Ekeroth att jag tycker att han kunde hjälpa dem på plats istället för att ta med dem där.
Men vad var han känd för från början då?
Kent Ekeroth? Han är nog mest känd för att ha viftat med en järnpinne mot Soran Ismail.
Ja.
Eller det var nog inte han som höll i, men han var med i det gänget.
Ja, okej, då förstår jag skämtet.
Jag hade ett skämt på det då som var, han recenserade svart katt, vit katt. Jag tyckte om exakt hälften. Men då kan jag förstå, och i drev är det ju bra också med hashtags.
Ja, om man vill hänga med. Jag kan ju tänka mig av vad som sa, ifall man själv hade varit med i något drev så kanske man vill läsa. Eller om man själv blir... Ja, det finns ju poängar för det, men det är inte många gånger man har klickat på hashtaggen hashtag ost. Jag skulle läsa allt som folk har skrivit om ost på Twitter. Hashtag Swedish girl är det många som går in på. Men det kan få med så här runkvirke för vissa.
Jag tror det är därför Victor Linnér alltid hashtaggar sina Instagram-bilder med Swedish girl. Mm. För han ska få mycket träffar liksom. Så är det bara
en svensk man med brunt skinn.
Jag hörs nästan på namnet att han är brun.
Linnér.
Victor Linnér. Det är så supersvenskt.
Men jag skrev en tweet som inne där jag skrev en hashtaggen stad. Och det var bara en sån skoj tweet. Men då var det en som skrev att jag hade gått in och sökt hashtaggar för vad det nu kan vara, Tomelilla. För jag skulle dit i helgen. Och då hittade jag den här tweeten. Fy fan, eller något sånt.
Kan ju vara någon som skojar också. Jag ska till Tomelilla i helgen. Jag tror jag går in på Twitter och söker efter hashtag och Tomelilla.
Ja, det kan ju vara skoj. Men jag vet inte om folk använder det.
Mm. Ja, men det är nog som du säger att det är vissa drev eller vissa kan det vara kul. Alltså så här, vi kan ju gå in på hashtaggen specialisterna bara för att se. Det kan vara kul att se vad folk har skrivit.
Men grejen med Twitter, alltså det, anledningen till att det försvinner då med just sådana grejer är att de brukar äta en på det. Det är väldigt sällan de skriver om någonting till om specialisterna utan att någon av oss blir ättad.
Ju. Jag ska avsluta med alla mina tweets med hashtag Twitter.
Jag tänkte på det med K. Eller nämligen när han hade ju drev nyligen här om förleden. Du är ju ogooglingsbart K. Mm. Det är så jävla dumt.
Ja, men det är därför det kallas Kringlan-gate. Jag säger ju Kringlan fortfarande. Jag tänker inte gå med på och kalla. Mm. Alltså, ifall jag märker att han blir jättearg om jag skulle säga Kringlan istället för K åt honom så hade jag kanske gjort det för att det skulle glida mer smärtfritt socialt liksom. Men det, vad fan, han får väl stå ut med att folk kallar han, han har etablerat Kringlan, det var ju ett smeknamn från början. Man kan inte hålla på och be folk att byta hela tiden.
Nej, jag håller med.
En sån dokumentär om serietecknaren Seth, en av kanadensisk alternativ serietecknare. Han föddes som Gregory Gallant. Men sen så, när han var i tonåren så sa han att han ville att byta namn till Seth. Eller så ville att folk skulle kalla honom Seth. Och det var en lång period av att rätta vänner och släktingar när de sa fel namn. Och så han sa, men det här med att byta namn, det skulle han inte kunna göra idag. That's a young man's game. Today I don't have the assholeness that it takes to correct people all the time.
Men att rätta folk, det verkar inte ha någonting med ålder att göra i den här gruppen. Alltså du är väl den som rättar mest av oss?
Jag rättar andra som säger fel. Ja, jag vet inte, är jag det? Jag känner att jag har försökt sluta så mycket som möjligt.
I och för sig, det är ju...
Jag skulle nog säga att Anton vinnaren av att rätta folk...
Vi kanske är ganska bra på det allihopa.
Vi är nog ett gäng besserwissers. Eller så man böjer ordet besserwissrar.
Ja, det gäller ju att säga rätt.
Ja, nej, men jag försöker välja mina sammanhang och rätta folk. Ifall jag sitter med min flickväns föräldrar och någon av dem säger chevre. Då krävs det rätt mycket rövhålsmässighet för att rätta.
Men det är också lite så, chevre kan man lite så. Man fattar att inte alla kan.
Man kan låta det passera ibland.
Det beror lite på vad det är de har syftat till.
Osten.
Ja, men om det inte är då, utan det är en vanlig hushållsost eller en brie, kan du hålla dig från att rätta då?
Det tror jag skulle, det beror på hur alltså ifall jag har träffat dem för bara ett fåtal gånger liksom. Och någon kommer.
Men när ni käkar tacos så har de riven hushållsost.
Så vill ha lite chèvre, Simon?
Det heter chèvre.
Jag hade ju letat efter glimten i ögonen, för det är ganska roligt skämt. Mm. Om man kommer och river hus och så. Blir det lite chèvre, Simon?
Det var en i skolan idag som sa, jag har gått runt och bärt på detta. Då kryper i kroppen vuxen person och säger bärt. Det är ju inte grant alltså.
En vanlig sak som folk rättar på är ju när man sådana taftologier.
Mm. Mm. Tårta på tårta.
Tårta på tårta.
Taftologi på taftologi.
Nej, men som till exempel basketkorg.
Salsasås.
Salsasås.
Chai-te.
Snåljude.
Mm. Ja. Och att man kan ju komma undan med att göra det även när folk, när det inte är rätt. Alltså om någon säger så här, jag tar gärna, vill du ha mjölk i kaffet? Ja, gärna. Jag tar gärna laktosfri. Laktosfri. Laktos betyder fri. Det är nästan aldrig någon som kallar en på det.
Jag tror en man kan komma undan med att säga fetaost. Feta betyder ost. Men det stämmer inte. Feta betyder bit.
Men du är väldigt rädd. Du är så rädd för att säga taftologier att jag har varit med om att du frågat så. Ursäkta, miso, betyder det soppa? jag är lite rädd för att det ska betyda soppa. Ja, du hatar när man säger makirullar till exempel.
Makirullar, ja men det är ju en sån. Och pitabröd, kebabkött, salsa och så vidare. Ja. Jag är inte, det är ett specialintresse jag har, taftologier.
Naanbröd kanske. Naanbröd, ja. Man vet inte riktigt, man vill inte gärna säga.
Men just miso har jag ju tagit reda på. Det är ju en sorts fermenterad sojabönor, srara. Mm. Väldigt mycket fermenterade sojabönor i japansk matlagning. Mm. Man kan äta natto med miso och sojasås. Tre olika sorters fermenterad soja.
Jag tänker på ägg och kaviarmacka. Ägg på ägg.
Är det också tårta på tårta?
Jävla äckligt alltså. Att man blandar två djurs ägg.
Du är mot rasblandning. Artblandning.
Han är artist.
Ja, men det är någonting äckligt med det.
En ordvits. Min brorsa och hans kompis hade apropå kaviar och sånt där. När någon sa, vad är det om? Vad är det om? Så sa de, fiskägg. Som gick i mellanstadiet. Men tycker du det är äckligt med två sorters ägg?
Ja. Jag är inget fan av såna baconinlindade kycklingfiléer och sånt heller.
Vad tycker du om quattro formaggio?
Förklara dig.
Fyra sorters ostar på pizza. Perfekt. Det är kanske från är en gott. Get, från en ko, från ett får.
Ja, men det får gärna vara från samma djur.
Jag har inga problem med fyra sorters ostar. Alltså jag har getost och koost blandat.
Ja, men så här, jag skulle inte tycka det var så gott med fetaost och vanlig hushållsost.
Men alltså smakmässigt eller? Alltså att det är lite äckligt. För att
en bit hushållsost, det är ju också fetaost.
Ja, men ost är jag inte så noga med. Men
när det kommer till ägg.
Ja, men det ägg är ju redan någonting äckligt med ägg.
Ja, alltså ägg, det låter ju inte så gott.
Jag skulle inte vilja äta heller kräftstjärtar blandat med räkor.
Det har jag inga problem med.
Det är ju typ en skaldjurssoppa, brukar det båda finnas med.
Ja, känns inte rätt.
Nej, ja, det har jag inga problem med. Men ägg, det finns något äckligt med det. Men jag, alltså att vara äggsugen, iggasugen. Är du lite niggatuss?
Men det är ju nästan den, det är ju nästan den, alltså en ägghalva med rom på. Mm. Det är ju jävla vanligt alltså.
Ja, det är det. Och det tycker jag låter gott. Mm. Och jag har nog inga problem med ägg med kaviar heller. Fast det låter
jag älskar
ju, alltså, men det låter ju äckligt. Alltså, man vill ju inte att någonting ska, även om man älskar ägg, så vill man inte att vill man inte ha en parfym som doftar ägg.
Nej, nej.
Man vill, man vill inte ha en andedräkt som doftar ägg.
Nej. Men man skulle inte heller svara på frågan vad är din favoriträtt? Skulle man inte säga ägg?
Och kaviar är ju känt för att lukta äckligt också.
Ja.
Vi har en gemensam kompis som berättade om synonym för fittan som var då kaviarsprickan. Det låter jävligt äckligt.
Ja, men jag tänkte på det bara så här, att man mjölk dricker ju folk lite till mans ju.
Ja, jag gör inte det. Jag vill lite kaffet jag, men alltså bara ta ett stort glas mjölk. Det, det är
tycker du det är sjukt?
Lite, alltså det är lite solkigt. Det är lite kvalmigt liksom. Mm. Det är lite som att ta ett glas ägg.
Men nu pratar vi om komjölk va?
Ja, visst.
Tänk att dricka ett glas kattmjölk. Så jävla äckligt att tänka sig. Man mjölkar en liten katt.
Men är det inte Meet the Parents eller den filmen med där de mjölkar en katt? Eller det han ljuger ihop. Nu säger han om skådespelaren. Det är
Ben Stiller.
Men han mjölkar, han ljuger ihop. Det blir någon så här, han måste ljuga ihop när han står där. De ljuger han någonting om att han var tvungen att mjölka en katt. Och sen blir det en running gag i den filmen när de ser honom försöka hämta en katt. Och så är pappan är för mig. He tried to milk it, the sick bastard. Han berättar om sina små fingrar hur han mjölkade katten.
Ja, det låter jävla äckligt. Mjölk.
Ja, kattmjölk låter ju jävligt äckligt. Det kan vara den äckligaste mjölken. Hundmjölk låter inte jättegott heller.
Nej, men råttmjölk då kanske?
Ja, finns. Diarottor?
Ja. Råttmjölk låter inte gott heller.
Nej.
Katter är inte, de är inte tillräckligt långt ifrån gnagare heller.
Nej, inte råttor heller. Är det någonting med storlek då? Alltså jag hade ändå kunnat tänka mig att dricka elefantmjölk.
Det låter inte jättegott. Men det låter godare än kattmjölk.
Eller hur? Det är ju lite konstigt. Alltså att då är det söthet.
Apmjölk låter rätt äckligt också.
Ja, det gör det. Men det är nog för att de är nära människor. Människomjölk hade jag inte. Fast jag hade velat prova det nu då. Men...
Bröstmjölk?
Ja.
Du får väl testa någon gång om du någon gång...
Är med någon som har mjölk i brösten.
Ja.
Ja, det får nog bli då.
Undrar hur... jag kan ändå tänka mig att vissa skulle tycka det var okej. Ja. Man alltså, söker lite mjölk från patten.
Vi... pratade med Elinor om det också om matsex att det handlar om att man vill tillbaks till födseln att du har de tre vanligaste sakerna som man har matsex med då är det vispgrädde jordgubbar och choklad och då är det att man tar vispgrädde på pattarna för att man vill amma. Man vill ha mer i produkter från pattarna. Du har choklad. Det är att när du föds så skiter ju mussan oftast på sig. Och lite på en själv också. Och sen jordgubbarna, det representerar blodet när man spricker.
Det låter nästan som en religiös rit med de här lösa anspelningarna. Alltså jag tänker på så här Jesu kropp, blod och kropp med oblat och vin. Det ligger rätt långt ifrån att likna kropp och blod. Men det är roligt.
Det finns det är färgskalan är
det
i varje
fall. Ja, det är det ju. Det finns ett avsnitt av Seinfeld där George vill kombinera sina favoritsysselsättningar som är då att ha sex, kolla på sport och äta. Mm. Och till slutet så träffar han en kvinna som också gillar det, som sätter på tvn och kollar på sport och knullar och äter samtidigt. Men då berättar han också när han liksom har börjat experimentera med det här, då berättar han för Jerry då att och förra veckan så när jag hade sex med min flickvän så tryckte jag in mig ett löskokt ägg under akten. Och då kom vi tillbaka så att det äckliga ägg, just löskokt, tänk på att det rinner lite också.
A soft boiled egg.
Jag läste ju såna här roliga fakta på internet häromdagen. Det var ett av de här faktorna, för de är ju väldigt sällan, alltså det hade inte varit något kul om de var trovärdiga, för att, så här, att alla människor behöver andas för att överleva. Hade det inte varit, det hade man inte brytt sig om att skriva på.
Men det ska ju vara något som inte alla vet också.
Ja, och gärna att det låter så otroligt att, men då var det då att in, alltså röven, alltså anus är så varmt att man kan löskoka ett ägg i röven. Det är svårt att tro det.
Ja, jag vet inte. Alltså det sägs ju att det krävs 70 grader för protein att koagulera. Så du behöver inte koka ett ägg, utan du kan ha ägg som bara är väldigt varmt vatten utan att det börjar bubbla. Men röven, som borde ju då vara 37 grader normal.
Då
borde ju inte proteinet koagulera överhuvudtaget.
Nej, precis. Det kan inte stämma, för att då hade man ju, man hade ju inte utan vidare kört ner kuken i 70 gradigt vatten. Men det finns ju folk som trycker in kuken i röven på andra människor. Då hade man ju bränt sig om det var 70 grader varmt.
Ja, jo, det gör mig. Jag badade när jag och Anton var i Budapest, så badade vi i, var det 40 gradigt vatten?
Det är för varmt.
Där var det ganska varmt.
Ja.
Och 70 grader, det hade man inte stått ut med.
Nej.
Då hade man ju, även, vi har ju massa protein i kroppen som inte vi vill ska koagulera. Mm. Så då hade man väl dött efter ett tag. Men det är sån, det är säkert lite, någon tycker det är roligt. Alltså så här, det är mer så här, en vandringssägen nästan skulle det kunna bli. Att man kan löskoka det en gräv. Det svåra är ju att få upp det utan att, alltså det råa ägget utan att det spricker. Det här tar mig tillbaka till första avsnittet av Specialisterna podcast.
Då pratar vi Richard Gere.
Någon som kör upp ett ägg i röven, snackar vi inte om det? Att det var...
Var det inte Richard Gere?
Nej, vi pratade om att någon av oss skulle, för det var det vi fortfarande snackade om, att vi skulle ha utmaningar.
Och så bara sa vi då att man skulle köpa en kaviartub i röven. Och att det hade vi godkänt, för att det var ju en sån kreativ och rolig lösning. Att man kör upp väldigt mycket fiskägg i röven.
Kan man koka fiskägg? Alltså så att de blir hårdkokta.
Är det protein i kaviar? Borde det vara det. Ja, men det kan man nog göra då. Fast det kan, vi kan borde testa. Koka kaviar, så är det så här helt, lite mer tuggmotstånd. Eller lite annan sorts tuggmotstånd.
Men det var ju den myten om Richard Gere. Att han hade stoppat upp ägg i röven.
Men var det inte en sån gnagare? Någon slags gnagare?
Nej, men det finns många myter om saker Richard Gere köpt upp röven. Jag har också hört, alltså jag har även hört så här, det vet jag inte, men det är olika personer som är föremål för de här vandringssägarna. Alltså Elton John också, att de opererar honom så han har svalt olika plastpåsar fulla med sperma. Alltså olika så här...
Ja, att han var tvungen att magpumpas.
Ja, något sånt var det. Så var det plastpåsar med sperma i. Men det är vandringssägarna. Ja. Men det är mer, men har han bögrykte, Richard Gere?
Nej, han har inte det.
Han är bara så här goody-two-shoes kille.
Ja.
Att det är det där för det...
Inte vad jag känner till.
Nej, men jag tänker att man vill ju gärna, om man ska sprida ut ett sjukt rykte, så är det bättre att någon som har väldigt proper image är det roligare då.
Men det har han ju.
Ja, och det är därför det, om det var Micke Persbrandt, då blir man förvånad om man inte har sperma på sig i magen. Tycker man det är konstigt om det är någon som är lite mer solkig liksom.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Specialisterna. Bara riktiga svenskar.
Undrar om man kan göra något som är så sjukt att ingen någonsin kommer tro det, hur mycket bevis som läggs fram.
Kanske om det är magi inblandat. Om man bara säger om så här, alltså jag trollade fram en kanin och en hatt. Och det var inget fusk inblandat, utan jag bara med ren magi så trollade jag fram det. Då tror jag det är så sjukt. Nej. Så att ingen kommer att tro att man gjorde det på riktigt.
Nej, men att man hela tiden så när man berättar historien då, för om det hänt på riktigt, då finns det ju sådana logiska, då finns ju logiken hela vägen med. Att, eller, alltså att det är, men så hade inte en människa reagerat i det läget.
Men det finns ju börjat. Myten om Andy Kaufman, att hans död bara är ett långt practical joke. Och att han kommer att dyka upp snart.
Är det så sjukt?
Ja, men den är väl om det är sant så är det ju så sjukt att man inte kan tro på det.
Ja.
Fast det finns ju ändå de som kan få tro på det.
Jo, alltså det är väl till och med, som jag har förstått, till och med hans bror är inte helt övertygad. Att Andy Kaufmans bror ska inte vara helt övertygad.
Andy Kaufmans bror Bandy Kaufman, som ser exakt likadan ut.
Men, nej, men det var, alltså nu vet jag inte hur mycket Andy Kaufmans bror är med på skämtet själv. Oavsett om det är skämtet, oavsett om skämtet är att han lever men vi låtsas att han är död, eller om skämtet är att han är död men de fortsätter låtsas att han kanske lever. Men det var ju bara något år sedan så var ju Andy Kaufmans bror på den här restaurangen där Andy Kaufman hade sagt att han skulle vara då. Och avslöja för sina nära.
Vad han har sagt att det och det datumet.
Jag kommer tillbaka det och det datumet.
Ja. Och det var det och det datumet då?
Ja, men då fick hans bror ett brev på den restaurangen som var från då någon som utgav sig för att vara Andy Kaufman.
Jävligt grymt.
Men det här är ju, alltså, antagligen så är det ju bara ett sätt att hålla myten vid liv.
Vad har du läst om det?
Det är lite YouTube, det är lite podcasts.
Den Man on the Moon också. Där han fejkar, alltså den är ju om Andy Kaufmans liv då. Att han fejkar sin död några gånger. Men att han alltid kommer tillbaka. Alltså att han tar ju det alltid så långt då, att folk liksom till slut börjar tro att det är på riktigt. Det var som den här gråtscen, om ni har sett. När han står och skäller på publiken och blir ledsnare och ledsnare för att folk inte skrattar. Så jag har aldrig utgett mig för att vara en komiker. Jag är bara en underhållare. Och så har han sådär. Han drar in luft liksom. Och sen så börjar han slå så på trumma för att han är så arg. Och sen så till slut blir det en låt av det. Och han bara trummar också. Drar in och så säger saker att det blir. Men folk har liksom. Han har hållit på så länge att folk blir så illa till mod. Så att det är såhär, nu står han här och gråter. Hela hans familj har varit på scenen och sjunger.
Det är ju en speciell typ av humor där. Alltså jag gillar Andy Kaufman för att jag gillar experimentet. Men jag tror aldrig jag har skrattat åt något koncept han har genomfört.
Man skrattar väl i efterhand åt att när det gick han var på något college och skulle köra stand-up.
Mm.
Och de direkt buade lite och tyckte han var tråkig. För att han inte körde den här grejen han hade kört på det här tv-programmet.
Mm.
Mm.
Den Mighty Mouse-grejen som alltså, blev så poppis. Och då tog han upp ett exemplar av Den gamla havet.
Jag tror det är den här filmen som är en tjejfilm som Leonardo DiCaprio är med i nu.
Den gamla havet?
Nej, den här boken alltså. Den Great Gatsby.
Har okay. fått för mig att det är. Ja. Ja, det kanske är den då. Och läser den från perm till perm.
Högläser. Det måste ju ta flera veckor.
Nej.
Eller hur många timmar tar det?
Jag tror det kanske 8 timmar eller något sånt. Och det var några i publiken som satt kvar hela vägen.
Mm.
Är en bok så kort?
I real, alltså i...
När man bara läser högläsning, ja det kanske det.
Men om du tänker en...
För mig tar det alltid så jävla lång tid.
Men om du tänker, det är en ljudbok. Så är det ju...
Jag har lite, bara väldigt lite erfarenhet av ljudböcker. Jag vet hur långa de är.
Men de brukar väl vara på kanske 6 CD-skivor.
Mm.
Det är väl...
Vad är det, 70 minuter eller något sånt per skiva.
Och hur mycket är det?
70 minuter per skiva ungefär.
Okej.
Okay. Ja. Men det är inte roligt. Jag hade inte velat säga det själv.
Nej.
Men det är roligt i efterhand.
Ja, roligt. Alltså man skrattar ju inte rakt ut när man hör talas om det. Men man tycker det är spännande och kul.
Mm.
Man tycker det är kul men man skrattar inte. Jag tänkte på det nu för att jag och Anton ska ner till Malmö och köra Aristokraterna.
Mm.
Det här avsnittet kommer att sändas efter vi har kört det.
Ja.
Så vi kan ju prata om vad vi hade tänkt göra där.
Mm.
Utan att det blir en spoiler. Och jag har liksom ett koncept där som jag tänkte, det kommer nog vara väldigt lite skratt, men det kommer vara liksom kul på samma sätt som det här vi just pratade om, Andy Kaufman.
Koncepthumor. Alltså,
koncepthumor. Istället för konceptkonst. Aristocrats, vi kanske ska berätta bakgrunden till det skämtet. Det var från början en jättegammal och rolig historia som tror har rötter till 1800-talet eller något sånt där, som inte är speciellt kul när man hör det. Aristokrater är då de fina i samhället, skulle man kunna kortfattat säga. Och så är historien, originalhistorien är ungefär så här. En Broadway-bokare sitter i sitt kontor, så kommer det in en man med sin familj och säger, jag har en show som jag tror att du skulle kunna sälja in till olika ställen. Och säger agenten slash bokaren, okej, vad går showen ut på? Och mannen säger, ja det är jag och min fru då, vi kommer in nakna på scenen och bajsar på golvet. Och sen kommer våra barn in och simmar runt i bajset. Ja, okej, vad hade du tänkt kalla den här showen för? Aristokraterna.
Mm.
Det är originalhistoriet. Sen så är det många komiker då som, för det är en rolig historia som går att bygga ut väldigt mycket, den här akten, vad de gör på scenen, det kan man ju liksom blanda in alla sorters sodomi och grejer som kan vara stötande eller kittlande på något sätt. Så det är många amerikanska komiker då framförallt som har dragit den historien backstage för andra komiker, för i komikerkretsar så kanske man jobbar upp en tolerans mot grova skämt, så att de drar grova skämt för varandra. Sen gjordes det en dokumentär på 90-talet tror jag, som hette The Aristocrats.
Vi kan ju spela upp ett litet klipp av en komiker som kör en bit av Aristocrats-skämtet, så man får en liten ett smakprov på hur det kan låta.
All right, here we go. This family go into this agent's office. And they want to get discovered, and they want to get booked in gigs around this great country, maybe in Vegas. It's kind of like Cirque du Soleil, but more like Jerka du Soleil, because that's what they're going to do to each other. They walk into this guy's office, and the agent goes, well, what do you people do? And the father's like, watch us. The father's like ripping off his kid's clothes, and he takes his wife's bra, and he throws it off of her, and he rips off her underwear, and he takes some of her pubes with it. It's horrible, and there's a little bit of blood starts dripping down her leg, and they're all like... women and children are walking up here right now. So the father's like totally undressing his whole family, and then he gets out an epilady and he starts shaving his wife's back. daughter's got like a little, you know, she's having her friend, you know, she's having her period is what she's having. So he just pulls out the tampon and throws it at the window and it sticks. And then they all just start fucking each other. They go down on each other in all different configurations. It's 69, it's 29 because the kids are young, it's 9. The father bends his kid over on the guy's desk and he's like taking him from behind. All of a sudden the kid can't take it. Diarrhea starts squirting out of his ass and it won't stop. It's like a hemorrhaging shit ass. The kid starts spinning in a circle because he can't control it. It's kind of like Curly in the Stooges. Mo, Larry the Cheesy, spinning it in a circle. The projectile shit is just flying at him. It's going all over the room. It's like spin art. The room has got feces just dripping down. This poor kid is convulsing. He starts throwing up. You don't know whether to shit or puke. Then, wait, there's more. The mother clips all the nails off of one of her hands, puts it up her daughter, and starts working her like a puppet. She's spinning her on the hand, and while this is going on, it's down, 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 and they're skating in it, of course, and they're slipping. And with skating in your own feces and vomit and stuff, there's always going to be pratfalls because, you know, you can't help it. It's slapstick. So they're slipping in it, and they're covered in it, and their faces are covered in it. Then they all start singing We Are Family by Sister Sledge, which I think is offensive because you don't want to mix incest with feces and racism. I think it's wrong and they shouldn't have done it. That's how I look at it. But you know what? An opening act's an opening act. So they're continuing. Father can't help himself, hauls back, smacks his wife right in the mouth, knocks all of her teeth out, sticks his fist, accidentally, mind you, down her toothless throat. Unbelievable. He actually fists her neck. Trying to get her off of his hand, he starts flailing around. He's a very strong man. Her body is flailing around, knocks all the kids against the wall. Their heads hit the wall and they crack. They're not dead, they're fine. Don't even worry about them. Their fall was broken by all the feces that was in their hair. They start singing Make Them Laugh and Be a Clown. And the father's hemorrhoid pops, right? So he grabs it out, puts it on the end of his nose like a clown, like Emmett Kelly, except he's covered in shit. Then they all start making out. You know, they're all kidding aside, the adrenaline, all the feces all over the wall, there's shit, there's vomit, and they've been running around. You get all heated. The kids are not bleeding bad. They get up, they're walking around kind of aimlessly. All six members of the family, they just start making out very deeply with each other, like that old lady in Eraserhead with that guy. And then, of course, they all start vomiting because it's offensive to be kissing your family. And they all take each other from behind, which is impossible because if you have a big train, everybody's doing it to each other. The person at the end is pissed. The music gets more Carney-like. Boop, boop, doop, boop, boop. And they all start doing like a three-ring circus with each other's tits. Father takes out some amyl nitrates and he pops them. It's like in The Professional, you know, Gary Oldman, and he just, he goes like that, and then he just starts fucking going nuts. He does like Fred Astaire did. He goes dancing up the wall, and then he just starts kicking everybody right in the dicks. He kicks his kids in the dicks. He kicks his wife in the dick. I didn't fully tell you the whole story. The whole family has dicks. The entire family, kind of like Hermie family. And I haven't mentioned piss yet. There is piss everywhere. Because, by the way, if you're going to shit and have all these involuntary fluids come at you, there's got to be piss. All right. The father, he popped an amyl nitrate. He's got smelling salts that he's been giving to his kids. They keep passing out, you know, the fact that their heads are bleeding and they've been anally raped in front of an agent yet. The room is just covered in piss and blood and hemorrhoids stuck to the father's nose. And they all go, ta-da! And the agent goes, wow, that's some act. What do you people call yourselves? And the father takes his fist out of his wife's mouth. It's been in there the whole time. He's like, and there's like a suctiony sound. And she's just got no teeth. And she's covered in diarrhea. And she mouths the word, Eurythmics. And then she dies. Guys, just flat out dies.
Så där kan det låta.
Klippet där. Och den här filmen blev rätt populär. Jag såg den trots att jag inte var speciellt humorintresserad eller inte stand-up intresserad eller sånt där, utan bara för att men grov humor.
Mm.
Sen jag och Anton gjorde en specialisterna TV-grej som finns på YouTube där vi drar ett Bellman-skämt och bygger ut det på i samma anda. Och det har funnits specialkvällar med Aristocrats även på stand-up-klubbar. Oslipat har haft det, tror jag. Mm. Jag sätter på BCCC och nu är det Under jord, en stand-up-klubb i Malmö då, som ska ha en Aristocrats-specialkväll.
Mm.
Och jag hade tänkt göra ett koncept då där jag ska försöka berätta en påhittad historia, men försöka få den att låta så trovärdig som möjligt. Det ska låta som att jag berättar för första gången att jag blev utsatt för ett sexuellt övergrepp när jag var liten.
Mm.
Så ska jag berätta en sån trovärdig historia om att jag var på ett, liksom ett läger för så att man skulle lära sig serieteckning och sen så att det var en man som liksom förgrep sig på mig och att, att jag ska berätta att jag berättade för min psykolog och att nu är det första gången jag berättade för någon annan än min psykolog det här, om det här sexuella övergreppet. Och för det låter väldigt trovärdigt och sen liksom berätta att det har påverkat min syn på sex och gett mig väldigt mycket ångest och att jag själv kanske har utsatt barn för sexuella övergrepp. Och så ska jag dra några exempel där det blir mer och mer tydligt att jag har våldtagit ett eller flera barn. Och så tänkte jag att folk ska verkligen tro på det här, att jag berättade för första gången. Och sen så och så säger ju då psykologen att det är ganska allvarliga, det har aldrig polisanmälts något av det här då, liksom. Det är ju rätt allvarliga sexuella övergrepp som både du har blivit utsatt för och som du har utsatt andra för. Så jag vet inte om jag skulle vilja kalla det sexuella övergrepp. Så vad skulle du kalla det för då? Aristokraterna. Men även efter det så tänker jag att folk inte kommer, de kommer nog leva kvar i känslan och tanken av att det här har hänt på riktigt.
Mm.
Sen måste jag ju försöka desperat rädda det lite efteråt liksom och säga, jag skojar bara det. Men där är ett exempel på någon form av skämt där jag kommer inte få några skratt när folk tror att jag berättar om riktiga sexuella övergrepp.
Nej.
Men jag vill ändå göra det för att det är rolig koncepthumor liksom. Ja,
men skrattet kommer då efteråt.
Är frågan om det kommer något skratt då eller om folk bara kommer sitta och äckla det?
Men jag menar efteråt när de dagarna efter pratar om kvällen.
Ja, jag skrattade ju när jag kom på idén. Mm. Eller när jag tänkte på den idén. Tänkte jag skratta för att det är så jävla obehagligt. Ja. Liksom. Det kommer bli så.
Nej, men, det är ju, men ska du säga så att du bara skämtar? Jag tycker att du bara ska gå av. Att du säger, men att du säger det lite ledset. Så, aristokraterna kanske. Att du så, och sen så går du av scen. För då... Alltså det, att
ja,
ta bort lite idén med det om du sen säger, nej för jag skojar, det är på skämt. Alltså de vet väl att det är, de vet ju om att det är på skämt.
Nej, det kommer de inte.
Tror du inte det?
Nej.
Men det är ju en specialkväll.
Det är en specialkväll, ja. Men jag tror att de kommer säga det ungefär som när Henrik Schyffert går upp och berättar om att han var sängvätare. Liksom.
Mm.
Att det blir en sån allvarlig del som man uppfattar som en riktig erkännande bara.
Mm.
Och det, då tar jag det mer åt konceptkonstgrejen. Men jag tänker att eftersom det är en humorkväll så ska jag ändå försöka få det bli roligt. För jag kan tänka mig att när man har sagt det, aristokraterna, och sen så när jag försöker rädda det efter att det är där liksom skratten eventuellt kan komma. Mm. Ifall man inte har sänkt stämningen så pass mycket att det aldrig går att rädda.
Specialisterna. Bara killar.
En kompis med Henrik Bromander som är serietecknare. Han skulle göra en lång serieroman om en homosexuell fascist från Nässjö.
Mm.
Och då så gjorde han rätt mycket method acting inspirerade grejer. Att han åkte till Nässjö och han började liksom läsa fascistisk litteratur och lyssna på den typen av musik. Och typ började känna att det var obehagligt för han började liksom lite gå in i det så här, hålla med om de åsikterna, började bli fascist på riktigt och tyckte så här, det var rätt lätt att.
Men det kan man ju känna igen som stand-up-komiker också, att man har ju tränat hjärnan i att alltid tänka lite tvärtom.
Mm.
Att det är en balansgång där också, att inte låta det ta över, för att ofta så är ju tvärtom inte så jättefin åsikt.
Nej.
Men att man försöker hitta ett sätt att tänka tvärtom.
Mm.
Och att det är det som kan vara lite, att man måste ha lite uppsikt över det hela tiden.
Ja.
Så att men inte titta på de positiva sidorna av sexuella övergrepp mot barn. Det är ju en klassisk ingång till.
Ja.
Jag gillar Chris Rock kör ju mycket med så. Let's look at the positive sides of crack cocaine.
Men har ni hjärntvättat er själva någon gång? Alltså med att ni så plöjer någonting så mycket att ni känner att ni är liksom i en annan värld liksom.
Och gör det medvetet eller?
Eller att jag har blivit så av en slump. Alltså så här, jag kollade på, jag lämnade inte hemmet då, så kollade jag på alla säsonger av amerikanska Office. Mm. Och sen kunde jag liksom inte sluta säga sådana, det pinsammaste i alla lägen. Så blev jag liksom Michael Scott då, chefen i The Office. Att jag hela tiden när jag fick chansen att säga någonting som skulle vara lite så halvkul men svinjobb. Alltså, då var det någon kompis som hade någon homosexuell som jag aldrig hade träffat innan. Jag kunde liksom inte sluta hela tiden att jag var tvungen liksom att vara som den karaktären då. Mm.
Var det då när vi hade en grillfest med Pelle Helgeson?
Nej.
För då kunde du inte sluta.
Nej, men då gled jag lite in i det. Och jag tror att det var just för att i det läget träffade jag en kille där det var lite så faux pas och prata om att, eller så här, för att i och med att jag inte kände honom så blir det jävligt fult att liksom hålla hela tiden så trycka på att han är homosexuell. Och att det var just den grejen som att jag fick liksom bög-tourettes då. Mm. Men har ni aldrig varit med, alltså så att ni liksom märker så, ni vet om att ni gör det men det går liksom inte att sluta?
Jo, absolut. Alltså när man har upplevt någonting tillräckligt, tycker någonting är, det är många filmer och böcker jag har läst där jag liksom känner att jag kommer in och blir huvudkaraktären. Ja. Ett klassiskt exempel som jag
när
tror
du läser Simons 120 dagar eller så jag blir känns nästan, jag är helt inne i det här.
Ja, men man kan ju också gå på myten om sig själv i vissa sammanhang. Liksom. Eller så att man skapar en karaktär och sen så lever lite efter den.
Mm, nej, men det kan jag ju känna igen mig att i vissa sammanhang att man drar fram sin karaktär istället för bara för att som är, den är lite bättre rustad att hantera den situationen som man befinner sig i just då.
Ja.
Men det lär man sig ju också.
Men då är det mer som ett verktyg kanske?
Jo,
en psykos? Alltså.
Ja, men det är ju farligt om gränserna, eller farligt, men det är ju lite olustigt om gränserna börjar suddas ut för mycket.
Liksom. Ja, just det. Jo, så kan det ju såklart bli. Jag hade ju en, när jag spelade ett tv-spel, ett rollspel som var så här fantasy-tid liksom. Man springer runt mycket grottor och letar efter skattkistor och sånt för att man ska få mer grejer. Så när jag skulle, då hade jag spelat det i 1,5 dygn. Så när jag väl skulle gå och käka så när jag gick till den indiska restaurangen, då letade jag in i varje sån liten trappuppgång och kollade om det var en kist. Alltså så här, för att det satt så djupt.
Liksom. Ja, men jag har varit med om också spelat Shenmue, det tv-spelet.
Vad är det för språk? Shenmue?
Shenmue eller Shenmue. Det är japansk, tror jag, eller kinesiska, de är både Japan och Kina, men jag tror det är japanska. Har någonting med körsbärsblom att göra. Men då är det i spelet så går tiden, inte realtid, men det går så att det blir morgon, middag, eftermiddag, kväll. Och vädret också, att det, vissa dagar regnar det i spelet och andra dagar är det fint väder. Och då vet jag att jag satt hemma och spelade och så ville jag gå ut och handla läsk. Men så tänkte jag, jag går inte nu, det regnar. Så jag väntade med att köpa läsk för att jag tänkte att det regnade, för att det regnade i spelet. Då är jag väldigt inne i spelet.
Men sånt är också intressant när det fastnar liksom i, jag vet inte om det är muskelminnet eller vad det är, om man, jag kommer ihåg när jag var liten till exempel, har varit på Högevallsbadet med vågmaskinen och hoppat runt i vågorna hela dagen, då satt det ju kvar i kroppen sen, så att det kändes som att det var liksom skvalpigt och vågigt.
Men det har det inte med balans, att det är gärna, alltså det är väl det som kallar, vad är det, landsjuka, är det alltså, som sjömän får när de stiger i land, att det tar ett tag, för då har kroppen börjat anpassa sig efter vågor, efter att man är i
Men det hände mig även när jag jobbade som glassförsäljare någon sommar, alltså jag såg, stod och skopade glass liksom, gjorde samma rörelse med handen, skopade upp glasskulor och lade min strut.
Ja.
Då var den liksom skoprörelsen kvar i muskelminnet på samma sätt. Liksom.
Ja.
När jag slöt ögonen så var det vad jag såg. Liksom.
Ja.
Och det kändes i armen som att jag gjorde det hela tiden. Jag kunde inte släppa den känslan.
Och det är som när man spelar Tetris för mycket. Och sen när man ska gå och lägga sig och sova så ser man bara Tetris-klossar.
Ja, om man försöker läsa så tänker man hur orden ska pusslas ihop i varandra. Ja.
Så jävla jobbigt alltså.
Ja.
Jag får panik när jag får sådana. Jag spelar ett sånt, nu vet man ska dela av ett rum med ett streck så. Det hoppar, åker runt en boll och så ska man stänga in den bollen i mindre och mindre liksom. Så när man drar en kula då över hela rummet där då. Så mm. blir liksom den halvan där kulan inte är, fylls mm. i liksom. Så hade jag bara en hel natt, jag kunde inte sova för jag låg så, borde man inte kunna, så jag försökte hitta på nya sätt att göra det liksom.
Men.
Jävla ångest alltså.
Ja,
det är, ja, men det är ju nästan psykosaktigt då.
Mm.
Jag tänkte på om du känner till det också, när man gick i mellanstadiet skulle lära sig gångertabellen.
Mm.
Att lärarna sa, eller läraren sa, jag ska kunna väcka dig mitt i natten så ska du kunna det som ett rinnande vatten.
Ja, så sa de.
Det sa alla lärare. Mm. Ja, för jag var lite osäker om det bara var min lärare, men jag hade för mig att
ja, det är en klassisk.
Att det är en klassisk. Men för jag frågade Albin innan också när vi mm. var på väg hit till studion och han kände också igen det. Men det är bara, det måste vara då väldigt en klassiker helt enkelt.
Som var det
en
skämtpremiss? För det känns som en rolig grej. Att det är något roligt det där, att det är så taskigt att väcka
honom. Ja, min skämtpremiss är att för första gången det hände så är det ju bara då en pedolärare som har blivit påkommen när han har smugit in i en av sina mellanstadieelevers sovrum mitt i natten och börjat talla på honom. Och då har pappan till det här barnet kommit in i rummet och bara sett läraren hålla på och rycka i hans son. Så vad gör du här mitt i natten i min sons sovrum? Och då har han fått tänka på fötterna. Så då har han hittat på en undanflykt snabbt som fan. Så, ja, men det var, jag håller på med gångertabellen i skolan och jag vill att de ska kunna det riktigt bra, va, innan jag lämnar vidare dem till högstadiet. Så jag bara kom in här för att väcka honom nu mitt i natten så att han ska kunna gångertabellen som ett rinnande vatten, va. Och då har farsan köpt det. Ja, det är bra, du verkligen, du går verkligen hela vägen där, du, no child left behind.
Jag tänkte några sexualkunskapslärare det här ska sitta. Jag ska kunna väcka honom mitt i natten.
Specialisterna baby. Så jäkla bra.
Okej, jag vill plugga en grej.
Mm.
Den 2 januari 2016 så kommer jag köra min soloshow inom stand-up. En slapp timme i Växjö på Café Deluxe. Så gå in på Café Deluxe hemsida och boka biljetter till det redan nu.
Mm. Och idag den 21 så kommer jag att göra någonting på Anders och Nisses uppesittarkväll.
Jag med.
Och Simon också.
Kanske Anton.
Det vet jag inte. Jag har inte fått fråga om det.
Nej, Anton kommer.
Men jag är kanske inte ens här.
Nej, precis.
Ja. Men det är slutsålt i Malmö nu där jag och Anton ska köra. Det är onödig information. Förutom ifall man vill se en slapp timme i Stockholm. Lika bra boka biljetter redan nu.
Mm.
Det är inte helt onödig information heller. För det kan ju vara man kanske är klubbarrangör. Eller har något litet härligt ställe. Mm. Och då är det ju bra information att du berättar att det är slutsålt. Så kan man känna, men då kan vi kanske ta Simon här. Han kan väl få köra i, vad kan det vara för stad?
Jönköping.
Ja, precis.
Ja, det är inte reklam, det är inte skryt, det är samhällsinformation.
Mm.
Nu är pissnödig, förkyld och försenad, hungrig.
Trött. Men då tackar vi för idag. Vad roligt att ni har lyssnat.
Ja. Tack för idag.
Häng
med. Hej då.
Hej då.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Var på ett jättekalas.
Kommer du ihåg det, va?
Specialisterna. Baby.